Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
Ja, då var det dags att vända blad från sommarblommor och vi ska kasta oss rakt ut i den lilla kryddträdgården. Kryddan är tillvaron, hon heter Annika Sjölin och kommer från Flyinge Plantshop. Har du haft en härlig trädgårdsvecka?
Absolut, jag har alltid härliga trädgårdsveckor.
Ja, du har fått en angenäm solbränna.
Sån bonnavränna, jag är brun om händerna i ansiktet.
Ja, själv jobbar jag med lite grann de viktorianska idealen här som du ser. Så, ja.
Mycket klädsamt.
Gipspaketet. Ja, jag gav mig hem med liv och lust och började plantera lite sommarblommor och vi började börja förbereda de här små arrangemangen som du tipsade. Den här isiga är ett stort projekt hemma just nu.
Ja. Vad kul.
Mm. Hoppas att ni som lyssnade också att ha fått några idéer och inspiration. Idag så ska vi få lite ätbar inspiration. Det mesta i våran kryddträdgård är väl ändå ätbart, Annika?
Ja, alltså det jag tänker prata om idag är sånt som man absolut kan använda i mat. Man kan använda det egentligen till att göra skönhetsprodukter om man nu skulle vilja det. Man kan använda det i te och man kan använda det i drinkar. Alltså man kan göra jättemycket med kryddor på olika sätt. Och det behöver inte vara så stort och omfattande och så. Så vi kan ta det lite för olika storlekar av trädgårdar.
En del funkar att plantera ut. En del ska man definitivt ha i kruka om man inte vill ha dem i hela trädgården. Det är sådana kryddväxter vi kommer att dyka på, lite myntan och oregan kanske.
Mm, där är några varningar här och där, men ska vi ta en varning? Ska vi börja med det?
Precis, vi börjar direkt så här.
Ja, vi kastar oss över myntan eftersom du nu sa det.
Precis, den är ju fantastisk god. När du sa drink så tänkte jag på en liten sån whisky, ett litet myntablad och så lite pudrad florsocker uppe på en sån mint julep sådär som de äter i sydstaterna.
Ja, alltså det kanske är gott.
Om man gillar det.
Om man gillar det. Jo, alltså det här varningen för mynta, då tänker jag på att där är, när jag är ute i trädgårdar och konsultar hos folk så ser jag ofta mynta i deras trädgårdar. Överallt. För det är ju då en växt som är fantastiskt bra att använda till allt möjligt. Det du säger i drinkar och i te och vad man nu vill för någonting. Men den växten tycker jag att man ska låsa in, kan man säga. Gärna i en kruka. Och den krukan ska gärna stå på en större sten eller någonting där man ser när rötterna kryper ut i botten. För den sprider sig väldigt mycket. Om man nu sätter ner den som är så god och så bra i kryddträdgården så kommer den vara på väldigt många ställen där man kanske inte vill ha den och där den lägger sig över sina grannar och beter sig som en buse.
Ja, där är vi en av dem som vi nu varnar klart och tydligt för. Men var inte rädda för att använda den.
Nej, absolut inte.
Oreganon har jag haft ett problem med, Annika, i min trädgård. För det är väl, jag vet inte, det finns ju lite olika sorter. Men jag tror det är den här grekiska varianten som sprider sig verkligen överallt. Plötsligt så, ja, men vad är det för luk där? Nej, men det var, luktar man på det? Det är ju oregano. Där också.
Den oreganon som de ofta går under namnet kungsmynta, det är den som är vanligast. Den är lite högre och lite raftigare. Men den grekiska oreganon måste jag säga att min erfarenhet är att den inte sår sig i princip alls. För att det viktiga när man har kryddor, nu hoppar jag här lite med det, är att man klipper av dem. Okay. Alltså man använder ju dem förhoppningsvis, men om man inte använder dem så klipper man av dem. Och det innebär ju då att du klipper bort blomningen. Och då blir det inget problem med den här fröspridningen. Sen så ökar ju plantan i storlek. Men om jag skulle välja bland olika oreganosorter då, så kryddvärdet i den grekiska oreganon är ju mycket högre. Då smakar det ju verkligen, alltså klassisk pizzakrydda.
Men du, nu kommer vi till en sån här fantastisk dialektal. Jag håller på att växla hela tiden. Jag säger oregano, oregano säger du. Alltså finns det vad som är rätt? Eller så här, kex eller kex eller så här, va? Ja.
Nu pratar du med en dyslektiker. Och jag, så länge jag förstår folk och vad de säger så har jag inget problem med om du säger oregano eller oregano.
Ja, men för jag tror det är rätta det du säger nämligen. Så nu blir jag lite osäker här. Så.
Ja, nej, jag vet faktiskt inte vilket som är rätt.
Den är skitgod i varje fall.
Det bryr vi oss inte om vad som är rätt och fel när vi pratar växter, bara vi förstår varandra.
Då har vi kommit med lite varningsflaggor här. Mm. När man ska börja anlägga den lilla kryddträdgården, min erfarenhet är att jag tar tag i det där, de här som har dött under vintern, som har frusit ihjäl, som man inte hann att plocka in, och några av de här som ser ut som hej, kom och hjälp mig. Vilka kan man ha ute? Vilka kan man ha inne? Är alla kryddor? Ska de överleva alla från säsong till säsong? Jag vet ju, basilikan gör ju bevisligen inte det till exempel.
Nej, den erfarenheten har nog alla gjort. Man kan säga så här att det finns kryddor som är ettåriga. Alltså, det är ofta så när man sår eller kanske köper i en kruka då, men man kan ha dem ute. En sån skulle kunna vara till exempel dill.
Ja.
Den kommer ju inte tillbaka, nej, så den sår man. Gurkört är en annan sån, en förtjusande växt som har blåa blommor som man då kan stoppa i drinkar också om man nu vill det, eller ju någonting annat. Sen finns det de som man också kan så eller köpa som planta, och det är till exempel persilja. Den är då tvåårig. Spelar mindre roll i för sig, men om man nu sår sin persilja eller sätter en planta i år, så kommer den att blomma nästa år och sen försvinner den. Och då kan den ju i för sig så nya frö lite runt omkring sig. Men det smartaste är nog ändå att köpa nya plantor och sätta där man vill ha dem. Så att man skördar persiljan år ett och år två, så går den i blom.
Sen kan jag tycka också att det är lite knepigt det där med placeringen av den lilla kryddträdgården. För jag brukar alltid, när jag precis hade flyttat ut till Åkarp, så jag fyllde hela trädgården med krukor och det var massor. Mm. Men sen, alltså, var jag så skitdålig på att använda den liksom. Alltså, ska jag gå då från köket hela vägen ut i den här kreativa stunden? Yeah. När man säger, jag skulle nog haft lite basilika. Vi tar den som är torkade skiten där, va?
Nej, den använder vi inte. Nej. Jo, om vi har torkat den själv.
Ja, precis. Ja,
kan man ju göra. Men alltså, placeringen av ett kryddland eller en kryddplantering, eller krukorna för den delen. Alltså, det bästa stället är ju där det är så mycket sol som möjligt. Det gillar ju de allra flesta kryddor. Sen finns det ju några som också går bra i halvskugga, skugga. Men generellt kan man säga, så soligt som möjligt. Och sen gör man en lite pyntigare kryddträdgård i marken, så kanske man inte vill ha den utanför fönstret där man sitter i vardagsrummet och tittar ut på julafton, för det är inte så snyggt då. Men det kan man ju trixa till om man nu gör ett lite större land och så sätter man en liten lavendelhäck som man ser.
Till exempel?
Ja, till exempel. För det, alltså, det passar tillsammans i det soliga läget och kanske i den upplättade jorden, ja, och så också. Så man kan trixa med det där. Men mycket sol.
Sol och mycket kärlek till de små. Ja, den där återuppväckningen av kryddlandet innan vi börjar plantera, för det är nog rätt många där ute som har det lilla kryddlandet, de vet inte riktigt vad de ska ta vägen med det. Underhållsarbetet, gödsling inför sommarsäsongen när vi ska ut och skörda våran rosmarin och allt vad det kan vara för någonting.
Ja, man kan tänka lite olika där. Om vi tänker det som står i backen, alltså som är planterat i jorden, där är det ju en fördel om man anlägger nytt att man jordförbättrar då, gärna med till exempel barkmylla. Så letar man upp jorden, och det kan man ju använda precis som vi har pratat om tidigare, om man nu vill ha det i en pallkrage till exempel. Det kan vara lagom storlek för någon. Och det är samma sak, jordförbättring och gärna ett väldränerat läge. Så om du då har en jättetung sån styv jord liksom, som man får gå och hämta spett för att ta upp en maskros ur, då behöver man jordförbättring, och då kan man gärna bygga på höjden, alltså så att du höjer upp det här kryddlandet och skapar en lite bättre dränering och en fluffigare jord.
Så det är en fördel. Det blir lite avrinning och sånt där.
Ja,
och...
ja. Så där är återigen de här pallkragarna. Behöver inte vara en pallkrage, men upphöjt.
Som vi pratade i ett tidigare program, precis som du säger, så gör en liten recap för er som precis har anslutit. Så fixa till jorden, du hackar upp den och sen... ungefär som du gör en liten deg, slänger du ner en liten barkmylla och rör ihop det så att den blir luftig och gosig.
Ja, alltså rötterna som är späda och nya, de ska ju liksom ut till verkligheten och anpassa sig där. Och kan man då göra den övergången till de liksom ska klara sig själv så bra som möjligt, så är det en fördel.
Det låter som du pratar om dina små bebisar där, Annika.
Ja, det är det.
Ja, det är fantastiska. Men då har vi lite grann själva underhållet, men vi ska anlägga den lilla kryddträdgården. Ja, det är klart efter smak och tycke och sådär, men har du några bra tips på några bra grejer som man kan pela ner i jorden?
Om man delar upp det lite grann då, men om vi tänker om mat i första hand, så i en lite mindre yta, låt oss säga en kvadratmeter, så kan det vara lagom att till exempel ha en planta med kryddsalvia, en planta med kryddtimjan, citrontimjan, oregano eller oregano.
Ja, just det.
Och fransk dragon.
Ja, den är ju favoritorden. Ja. Man doften när man går förbi en varm sommardag.
Alltså där finns vi, de skulle kunna stå i en kvadratmeter. Så jag sa grekisk oregano, va?
Ja, du gjorde det.
Ja, vad bra. Mm. Och då har man som man liksom kan ta till det mesta. En som jag har lämnat ute som är väldigt populär, det är citronmeliss.
Ja, den är ju alltid den lilla jordgubbstårtan och så ska det på ett litet käckt blad på.
Ja, precis. Alltså så tycker alla att man är jättepysslig och det är ju trevligt. Men det är också en sån, det är ingen stor varning för den, men den sprider sig väldigt lätt med frö och man kan få väldigt mycket citronmeliss överallt. Det kanske inte gör någonting i början, men man kan tröttna. Så att samma tips där som med mycket annat som när det gäller kryddorna, det är att klippa så mycket som möjligt i dem. Även om du inte använder det, så klipp, för då går det inte i blom med en gång. Och innan det går i blom så klipper du så du inte får mer frö.
Jag märkte när man varit dålig på att jobba med basilikan. Mm. Plötsligt så har man en, ser ut som en solros nästan, kan bli gigantiskt stora de där blomsterstänglarna. Och du ser ju bilden själv i förorten. Hur hårt jag jobbar med min kryddor.
Ja. Den uppstammade basilikan.
Just det.
Ja.
Otippat.
Då får jag säga någonting om hur man tar ut av kryddorna. För då, om man har en basilika och så bryter man av blad, då fortsätter ju toppen att växa. Som med alla andra växter så vill den gärna växa i toppen. Om du istället nyper av toppen i ett tidigt stadium på alla de som växer uppåt nu då, och du lämnar kvar några blad men du nyper av översta toppen, då kommer basilikan att grena sig och de andra kryddorna också, den franska regionen eller vad du vill. Och då blir det ju mer som du kan skörda sen. Det blir ju fler blad istället för att det kommer se ut som en uppstammad basilika.
Men är det är lite grann här som man brukar göra när man har sina tomatplantor, att man tjuvar dem lite grann nästan, att samma med basilikan.
Ja, det är en annan sak. Ja. För då tar du ju bort skott som kommer i bladvecken.
Ja, just det.
Liksom där ett blad sitter in. Men här ska du klippa den. Tänk ligusterhäck. Den klipper du ju liksom på sidorna och upp till för att den ska bli tät. Du kan tänka likadant med många andra växter. Man klipper kanske inte med häcksax i sin basilika, men man nyper av. Du har verkligen lyckats med den, låter det som. Ja.
Så, att, så är det. Att jobba flitigt även om du inte använder den dagligdags i matlagningen.
Ja, och alltså det är bättre, för på sikt en dag man behöver mer så finns det, istället för att man låter det gå i blom en gång eller bara låter det liksom rena upp i höjden och så. Och den franska dragonen, den kan man ju använda till jättemycket när man steker potatis eller vad man nu vill för någonting. Ja. Alltså ganska enkelt att bara kasta i lite sånt i maten när man är nästan färdig.
Första året så hade jag hur mycket som helst och sen har jag nästan så här kokat ner min lilla kryddträdgård som en liten fond. Att de grejerna som jag verkligen vill använda. Sen finns det något som är säkert skitsnygga bara att titta på. Men det för mig är det liksom köksträdgårdslandet, någonting man använder i köket. Och då är det ju för min del är det ju rosmarinen som går att använda till det mesta. Som jag menar bara nyrostad färskpotatis med lite vitlök och rosmarin är ju kärlek direkt. Eller basilikan som vi ska komma till och hur man tar hand om den. För den är ju, alltså den är ju bara fantastiskt som den är. Det behöver inte till och med ens göras någon pesto på den. Bara ha den som ett blad och käka på.
Egentligen skulle du kanske ta över här, för du har ju lyckats väldigt bra med att få en stor basilika, låter det som.
Ja, men jag har det är väl den enda som jag verkligen, för vi använder den så här jättemycket hemma, så att den har växt ur krukan så man grävt upp den och flyttat ut den till en liten lite större kruka och lite så.
Du är duktig.
Ja, men den här jag frågar mig ingenting utanför köksträdgårdslandet.
Nej, men basilikan då. Ja. Det viktiga med den är ju egentligen att man inte sätter ut den för tidigt. Mm. För den tycker om värme som många andra kryddor. Men det här är ju då en sån här ettåring. Och den kan man så. Det är inte speciellt svårt. Det är lite sent nu att kanske så basilikan. Men om man köper en färdig planta då, en liten låg historia, så sätt inte ut den redan nu, för det är för tidigt. Även om det har varit så där över 10 grader på nätterna ett tag, så kan det hända att det blir kallare. Och basilikan gillar inte att vara ute nu, så den blir lite ful i bladen och den växer inte på, och så nästan backar den i tillväxt till slut. Så sen, den kan man gärna vänta med.
Sen råkar jag ut, alltså, när man väl har satt ut den där, så jag vet inte vad det är för små, är det blad eller något, blir små hål i dem som ibland, så att det är något som käkar upp någonting i på bladen.
Men alla gillar ju basilika, det, ja, förstår du väl?
Så även de små bladlösen så?
Ja, alltså, ja, sånt händer.
Ja.
Och då är det att förebygga mycket. Alltså om man sköter så gott man kan nu med vatten och har en bra näring i jorden och sånt där, så tål ju, vad ska man säga, växterna lite tilltuffsning, en örfil och så,
ja,
ja, utav lite bladlös, och så får man spruta bort det med vatten eller vad man nu vill. För om man nu ska äta de här kryddorna, så kanske man inte vill använda såpvatten eller rödsprit eller något annat.
Man vill ju inte att gästerna ska löddra när de käkar.
Nej, nej, nej.
Så att det blir rabiesattack där.
Försöka förebygga så gott det går genom att underhålla det med vatten och så att de mår bra. Och sen skulle det nu bli en bladlus eller många, så får man spruta bort det med vatten då. Och det får man göra i princip varje dag för att hålla dem borta, om man nu skulle ha fått in dem.
Och det går så jäklans fort när man har dem, just som du säger, de älskar ju värmen, men när de börjar bli lite torra, så det går på 2 millisekunder, alltså, om du inte hänger dem som slokande tulpaner liksom ute i trädgården.
Ja, det är inte bra. Dit ska man inte komma, då ska man ha fått vatten.
Har man gjort något fel då?
Då har det blivit tokigt, ja. Absolut.
Välkommen till Flyinge Plantshop, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara 10 minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
Men det finns ju en himskans massa olika basiliker, så jag tycker nästan har blivit en liten övertrend. Det är thai-basilika och det är lila basilika och det är kanelbasilika och där är you name it, det finns så många olika varianter, men ändå den klassiska
genovesen,
precis.
Den är, alltså jag tycker den är godast.
Ja.
Och jag har just nu inga andra än den, men det är klart att man kan ha, och det blir väl lite så, börjar man för smak för någonting, så kanske man, som vin, att man utvecklar smaklökarna och därför måste ha 11 olika sorters basilika för att känna sig nöjd. Och då kan man ju ha det.
Men jag märkte att jag hade så många olika sorter, sen slutade med att jag använde ändå bara den där klassiska genovesen, för att vi vill alla göra en lilla pesto. Och favoriten, nu kommer Hasses mattips där liksom fram, det är liksom ett fantastiskt bit surdegsbröd, några solvarma goda tomater uppe på och sen bra burrata eller en fin buffelmozzarella som man lägger uppe på, och sen på med några fantastiskt vackra basilikablad och gärna lite rucola, som jag tänkte vi ska prata också om, som man kan då pela på, lite droppa, lite drissla, lite olivolja.
Mm.
Ja, sen, man behöver ju inte så mycket mer till en sommarfrukost.
Nej.
Eller lunch.
Det låter ju fantastiskt gott. Rucola. Nu hoppar vi in bland grönsakerna en stund. Det är ett rätt så, alltså, starkt kryddvärde på något sätt i rucola. Lite så sting i det när man använder det. Och det är ju egentligen en sandsenap.
Ja.
Men hur som haver så kan man så rucola ju.
Visst kan man göra det.
Och man kan också köpa plantor och sätta ut i grönsaklaget. Det behöver inte alls stå i något kryddland där, så det kan man så bland de andra grönsakerna man har några. Och vill man ha dem i kryddlandet så kan man ju ha det.
Är det svårt att sköta från lilla fröet till utplanteringen?
Nej, jag hade, om jag skulle haft rucola så hade jag så kallat bred sått det. Jag hade liksom bestämt mig för att här på denna 30x30 cm stora rutan så vill jag ha rucola. Och så hade jag liksom sått lite jämnt med frö över den ytan så att de står som ett gäng tillsammans, och så klipper man efterhand en rad på en stor yta. Utan...
Ska man mylla ner frön eller bara pela ner dem lite försiktigt?
Man kan, ja, alltså man kan bara mylla dem lite grann, alltså strössla över något alldeles tunt ovanpå nysådda frö. Innan man sår så brukar jag vattna jorden så att man inte vattnar efteråt, för då rinner gärna fröna åt
det
hållet.
Då har de i grannrutan då liksom.
Ja, precis. Och där ska de ju inte vara.
Nej. Tillsammans med myntan och oreganon eller oreganon.
Nu har du glömt det. Myntan stod i en kruka.
Just det, det var ju det den gjorde.
På en sten.
Ja, annars just det där med rucola, så är det ska vara den faktiskt är lite så old school, traditionellt svensk odlade, för att jag är lite orolig att köpa den här som är pusse eller som kommer ifrån Italien och andra, så för att jag är lite så här att de har ju lite andra tekniker när de vattnar och så, ibland så har det varit med en sån här klassisk variant som man kan bli lite ris i kistan om den inte är sköld riktigt och ordentligt.
Nej, för det kan ju vara vad man vattnade, gödselvattnade den rucolan med snarare än vad som fanns i fröet. Och natur, alltså jag var i Egypten och reste runt en gång, och då så grönsakerna som serverades, de var nyligen skölda i floden utanför, och det var väl inte heller så att man skulle äta dem sådär. Utan man gödselvattnar man, så sköljer man grönsakerna noga innan man äter dem.
Precis.
Där, och el och kryddorna också.
Där kom vi till pudens kärna lite grann. Men ska vi hoppa tillbaka till kryddlandet? Det var mitt lilla utstick med rucolan.
Ja. Tillbaka till kryddlandet, så var det en sak du sa innan som jag vill komma in på. Och det var det här med när du sa rosmarin.
Ja,
otroligt användbar. Men rosmarin är då en sån där som man inte kan ha ute en normal vinter här.
Nej, det upptäckte jag första vintern. Den var svartbladig, rosmarin.
Och inte så pigg.
Nej.
Så att om man nu vill ha till exempel rosmarin eller lagerblad då, som man kan använda i maten också. Där finns en annan som förekommer lite då och då som jag tycker om. Det är citronverbena.
Okej, jag har nog sett namnet.
Fantastisk doft och... Ja, jag kan
vad använder strösa. Man den till?
Alltså, jag kan strössla de små bladen där jag vill ha en intensiv citrondoft. Alltså bara lite här och var, för det doftar fantastiskt. Så citronverbena. Men den är då inte heller någon sån som man kan ha ute. Så rosmarin, lager, citronverbena till exempel. Mm. De har man ju i kruka helst. Och så sköter man dem över sommaren då man sätter ut dem när det börjar bli... Ja, väder som det är nu ungefär. Kan sätta ut dem tidigare också, då får man eventuellt ta in dem om det blir under en 5-10 grader och skydda dem med en fiberduk om det blir nattfrost. Och den kan ju komma ganska sent på säsongen.
Så man att säger knäpp och sen plötsligt så har man en halvdur.
Den här vita, tunna fiberduksväven är bra att ha i beredskap, för när de säger någonting på nyheterna att nu ska det bli kallt, då bara plockar man fram den och så lägger man den över växterna och så skyddar det mot den här snabba frosten som är på morgonen.
Men varför var du din till exempel rosmarin eller lagerblad över vintern? Är det inomhus? Eller?
Nej. Ja, alltså det beror på vad du menar med inomhus. Men
eller
inte
uterum kanske?
Ja, det är bättre. För där, man ska försöka få till en balans mellan hur mycket ljus det finns och hur varmt det är. Mm. Så man kan säga så här att om man har ett mörkt utrymme så ska det helst hålla kring 5-10 grader. Absolut inte lägre. Utan egentligen hellre 10-15. Och när du börjar gå upp i temperatur, då måste du också ha mer ljus. Så har du ett utrymme nu eller något sånt, men det har ett tätt tak så det inte kommer in så mycket ljus, så kan man ju komplettera med typ växthuslampor, finns att köpa.
Så man håller ångan uppe lite lagom sådär?
Ja, för det är ju ofta det som händer, att när det då blir lite varmare, när utrymmet börjar värmas upp eller vad det nu är när man har det någonstans.
Så kan det ju bli förödande också.
Ja, för då blir det för mörkt och då växer ju plantorna på och blir sådär långa och klena. Och det är ju egentligen klassiskt för till exempel olivträd och så. Det kommer vi nog att prata om lite längre fram.
Du har redan
pratat
om din olivträd som du tar med dig på resan när du åker på semester.
Den lilla oliven får följa med.
En liten globetrotter. Har du pass för den också eller?
Nej.
Men det gäller att passa sig då. För att vi kan bara konstatera att kryddträdgården, det är... verkligen liksom så här, smaken är som bakar. Men är det några grejer som du tycker att man ska ha i en trygg kryddträdgård? Liksom, de funkar bra tillsammans, även om du kanske inte använder dem. Om du skulle plantera ut den, säg den här lilla kvadratmetern, vad hade du pelat ner där?
Då hade jag haft kryddsalvia, kryddtimjan, grekisk oregano och fransk dragon.
De tidlösa.
Det hade jag haft. Och sen hade jag nog faktiskt också haft gräslök där.
Ja, den är ju faktiskt bra. Det är ju lite jobbigt när man har skördat ner den och man måste åka till Coop eller Ica eller vad man nu går och handlar sin lilla gräslöksbunt till midsommar.
Mm. Om man nu ska sikta på midsommar så är det faktiskt nu kanske det kan vara lagom att klippa ner den gräslöken som man faktiskt har, så att man siktar på att några veckor framåt så ska det vara ny gräslök då. Och så brukar jag ha flera tuvor gräslök.
Och den kan ju bli alldeles underbar när den är sådär späd och fin, men den kan också bli trä och stabbig när den har fått växa till sig lite grann.
Ja, men om du då återigen klipper i dina kryddväxter så blir det inte så. Så att om du klipper ner gräslöken riktigt ordentligt, och då menar jag bara någon centimeter ovanför marken, och så använder du det, eller så gör du inte det. Behöver du inte det så får du väl lägga det på komposten. Men klipp ner det och då kommer det ju nytt upp och då blir det liksom inte stabbigt, utan längre fram på säsongen så kommer det ju klart blomställningar också, och ja, de är ju ofta lite stabbigare. Men då är man liksom på slutet där, så kan man ju rensa bort de blomställningarna då ur den här bunten som man klipper.
Så att hela säsongen, vi jobbar med att klippa, vi ser såklart till att vattna och plockar in dem när det blir för lite kallt, och lika väl som en basilika inte mår så bra när den får för lite vatten, så mår den ju verkligen inte bra när den får för mycket vatten heller liksom. När det står en härlig sommardag och man har varit kanske bortrest någon dag eller så, och så har det hela krukan fylld. Alltså om du har en sån här vattensjuk basilika, säg, som har stått ute, kan man, finns en sån här, man kan sätta hjärt-lungräddning på den eller så?
Nej, alltså det beror på hur döende den är. Så, för det första så hade jag inte rest ifrån min kruka med basilika med alltså ett fat som inte var dränerat.
Nej.
Utan dränering, och hellre då någon liten...
Jag ska aldrig säga att jag har gjort det, men jag har hört vänner till mig då som har.
Ja. Men ja, dränerade krukor. Och trixet där är ju i så fall att man går upp i krukstorlek, så man har lite mer buffert utav näring och vatten i den här krukan när man reser bort. Och så kanske en sån här liten självvattnare, eller en god granne som kan gå in och vattna ens krukor. För det är ju det. När man har sin rosmarin eller basilika eller vad man nu har i kruka, och så åker man bort, då är det ju lite svårare än för de plantorna som faktiskt står i backen, alltså i jorden. Precis. För då finns det ju lite mer buffert, så det är ju inte fullt lika känsligt.
Vill ni höra mer just om de här självvattnande krukorna, så kan ni med fördel ladda ner förra avsnittet, avsnitt 3, där vi pratade om sommarblommor, för då kom vi också in lite grann på det där med självvattnande krukor. Alltså krukor är ju någonting som vi har pratat mycket om, och en liten gå bort kruka tänkte jag. Alltså, för du sa till mig att, ja, men varför ska du komma med en blomsterruska när du ska gå på ett lilla sommarkalaset? Varför inte en liten kruka?
Mm. Ja, alltså det, om man nu skippar det man brukar ha med sig och istället tar och fixar ihop lite kryddor. Och då skulle man, om man nu åker hem till någon som har balkong till exempel, så får det väl stå i en lite större kruka då. Men alltså, man skulle ju kunna göra så att man gör en liten temakruka. Nu har vi damen eller herren eller kvinnan som gillar snaps. Då gör vi en snapskruka. Och då skulle det ju kunna vara till exempel i den johannesört. Känner väl alla till att man kan göra krydda snaps av det. Och sen åbrodd tycker jag är... Alltså den är släkt med... Vad heter det där räliga som alla karar vill ha i
malört.
Snaps? Tack.
Ja, men så som, det är så här, man får hår på bröstet av det. Ungefär som att man ska tycka om whisky om man är kar. Och den ska gärna vara jättekär. Så att det det är lite på det tänket. Tänker,
ja, lite på det tänket. Ja, ja. Malörten är nära släkting till åbrodden. Ja. Och åbrodden är väldigt, väldigt mycket godare att ha som snapskrydda. Så att de som nu brukar ha malört, de kan väl då byta till åbrodd.
Ja.
Och sen så skulle man kunna kanske sätta i lite kvanne, för det gjorde jag faktiskt själv snaps utav att jag la kvanne, och det är lite sött blir det, men ändå gott. Och sen kan man förstås mixa alla de här nu och göra någonting som blir lite rödfärgat och som smakar lite åbrodd med lite sötma av kvanne.
Så kan man också ta sig en liten tur ut i den lilla skogen, plocka lite pors. För det, dels så går det bra att krydda brännvinet, men framförallt så är det ett grymt bra myggmedel, kan jag bara säga. Gnid in det med bladen så gnid in det, så funkar det som ett myggstift alla dagar i veckan.
Ja, det var intressant.
Tips från coachen.
Ja, tack så mycket. Om man nu ska ha en krydd en kryddkruka till någon som inte dricker snaps då, så skulle man ju kunna tänka sig en sån matkruka då. Och då skulle den ju kunna innehålla kryddsalvia och kryddtimjan och så grekisk oregano. Och då ser ju det dessutom trevligt ut tillsammans om man sätter de tre växterna, för då har de det som jag ofta pratar om, olika bladform och lite olika höjder och så. Så att de ser trevliga ut när man kombinerar dem i den här krukan också. Så kan man ju plantera ut dem i backen eller så har man dem...
Så det är egentligen bara lite fantasin som sätter gräns vad man kan... Mm. En annan sak innan vi ska börja runda, det är ju som jag har grunnat över som har blivit jättetrendigt. Det är ju chili-bonanza i alla skånska trädgårdar. Skånsk chili finns det lite till höger och vänster. Har du någon, vad är din erfarenhet av chili, Annika?
Ja, alltså det har blivit jättepopulärt och det är ju kul, för då plötsligt så blir det ett intresse och så sprider sig och så ska alla ha nu chili. Och det finns ju ganska mycket chiliplantor att köpa och det är så jag tycker att man ska göra det, för sent att så dem nu. Så man köper sig en planta och då är det ju så att de är olika starka och så. Men hur som haver, man köper sin planta och sen så tittar man på den och börjar den nu sätta några frukter, så knipsar man av dem så att plantan liksom får växa till sig och skaffa sig en buffert av rötter och så i den nya krukan där den står.
För det kommer komma fler.
Ja, och då är det ju så också att när plantan liksom har mer rotsystem så kan den också bära mer frukt, kan man säga. För att om den tidigt sätter en frukt så laddar den ju med det den har.
Eller
liksom
hur?
Det lilla rotsystemet till den frukten. Och så händer inte så mycket mer. Så låt plantan växa till, knipsa bort och så låt plantan växa till och sen så kommer det mer blommor som får utveckla sig till frukter.
Jag hade en kompis som är lite nördig på det där med chili och håll på liksom, det som sagt var blivit så sjukt trendigt och han förklarar för mig att han började alltid med en lilla och sen flyttade han upp det till en större och större och sist hade han en stor spann liksom som han tryckte ner sin chiliplanta. Så att de blev magnifika så där framåt augusti, i september så började han odla eller plocka dem.
Ja, för det man ska veta om chili och en del andra, alltså pepparväxter eller pepparplantor, det är ju att de behöver ju mycket värme och sol för att bli riktigt bra. Så egentligen så är det väl bäst att använda sig eller odla dem i växthus eller i ett utrymme som är väldigt ljus då. För ska det bli hetta i den här chili nu så krävs det också hetta runt omkring den. Så en mindre bra sommar så kanske man inte får ett lika lyckat resultat. Men nu blir det ju en solig sommar i år och då kommer det bli kanonös i den här. Och vill man ha kanonös så skulle man kunna leta upp en sort som heter habanero.
Oh, det kan jag berätta erfarenheter om.
Ja.
Till exempel när man steker tårgas. Vill du göra om du inte vill lägga pengar på en tårgasspray så kan du bara ta habanero, hacka den och lägga den i en torr gjutjärnspanna. Jag skulle göra fajitas. Det var, alltså rökutvecklingen är magnifik. Familjen stod och hostade, vi öppnade upp. Alltså det var lite grann som att man varit på en demonstration på 60-talet när man skjutit tårgas. Så var det då. Så att det kan jag inte rekommendera, men den är väldigt god.
Ja, och den är väldigt stark. Och skulle man nu få i sig väldigt starkt så är min erfarenhet att ha en yoghurtdrink i närheten när man äter någns starka chili kan vara väldigt bra.
Gummihandskar är också jättebra när man hackar chilin. Och framförallt inte vara stressad när man hackar chilin och man behöver gå på toaletten, för det är också jobbigt. Eller klia sig det lilla ögat.
Ja, det ska man undvika. Ja. Och det bestämdaste.
Ja, så har vi inte händer några konstiga saker.
Veckans fråga i Trädgårdssnack.
Veckans fråga, Annika, från förra veckan. Det är Eva ifrån Sjöbo som skriver till oss. Tack för ett jättebra program. Jag skulle vilja veta lite mer om resin som ni pratade om i en av era krukor. Mm. Är inte den giftig?
Jo, alltså det är ju en, vad ska man säga, en gammal läkeväxt. Alltså man har använt resin som lite milt laxerande då. Och det är väl det som man ibland pratar om när det är giftighet och så. Att egentligen så blir man orolig i magen. Men sen är det ju dosberoende också. Men resin är giftigt. Och vilken dos exakt som krävs för att man ska bli riktigt dålig, det vet inte jag. Men då kan man gå in på Giftinformationscentralen och inhämta denna kunskap. Det är ett jättebra ställe att titta, framförallt för småbarnsföräldrar. Det finns bilder och så, och man kan liksom hitta vilken växt det är. Men ät inte ricinen.
Och vill man fråga oss något mer, vi kan svara på det mesta som åtminstone rör trädgård, så kan man med fördel gå in på Retro FMs hemsida. Man kan gå in på Flyinge Plantshops hemsida. Man kan gå in på våran Facebook-sida som heter Trädgårdssnack. Och där kan man då ställa sin lilla fråga, så försöker vi svara så fort som möjligt. Nästa vecka så vet jag, tänkte vi ska ta oss en tur till lilla rhododendronlandet.
Mm.
Det är en knepig historia, eller?
Nej, det är fantastiskt. Det är liksom extra allt för mig, så är det.
All inclusive. Ja, härligt. Då hörs vi nästa vecka i Trädgårdssnack.
Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.